den modige dör bara en. Det är det som gör pojkar till pojkar och skiljer ynglingar från män. Att stå upp för den du är och för dem du håller kär. Ta ställning i livets frågor, var rätt och fel innebär. Stått i baren i en väldig massa år, serverat folk som varit glada, men desto fler som fällt en tår. Sönderslitna själar som aldrig finner ro, som skyller på allt runt omkring dem och önskar att någon förstod. Den fege dör tusen gånger, men den modige dör bara en. Det är det som gör pojkar till pojkar och skiljer ynglingar från män. Att stå upp för den du är och för dem du håller kär. Ställning i livets frågor, vad rätt och fel innebär. Sänkta huvuden, men också de som funnit mod, som stått för sina misstag och kan skilja på ond och god. De som har fått insikt att stå upp i bort och tårt för det man har i livet kan hastigt suddas bort. En gång, men den modige dör bara en. Det är det som gör pojkar till pojkar och skiljer ynglingar från män. Att stå upp för den du är och för dem du håller kär. Ta ställning i livets frågor, var rätt och fel innebär. Ta ställning i livets frågor, var rätt och fel innebär.
Ni lyssnar till Kura Skymning med Agneta och Kasse på Radio for You.
Den fege dör tusen gånger, sjöng Martin Nilsson där ifrån Donnes. Och Donnes är från Perstorp och de startar sitt band 2000. Och vi har det mysigt här i studion och välkomna tillbaka till vårt program Kura Skymning. Och vi har ju Bertil Wilhelmsson med oss och han håller på att snacka om någon historisk plats, Turestorps ö, Bertil.
Ja, det är ju rätt att säga Turestorp, därför som jag sa tidigare Tustrup, men det är ett sentida påhittat namn, det heter Turestorp. Och naturligtvis finns det en hel del sägner kring ett sånt här gammal borg. Och naturligtvis också om skatter. Och då berättas det att en bonde som heter Paul en dag på 1650-talet, han plöjde här ute på ön. Och plogjärnet stötte emot något hårt och bonden såg att det var ett väl låst skrin. Han försökte naturligtvis bryta upp det, men kom av en händelse och vända sig om och fick då se sin gård brinna. Och förskräckt släppte han skrinet och sprang hem. Bara för att finna att elden var en synvilla. Han skyndade tillbaka till skrinet som självklart nog var borta.
Ah,
är detta sanning?
Det är absolut sanning. Alltså, vi ljuger ju aldrig i Byahornet. Aldrig. En annan förmodligen sann berättelse utspelade sig 1899 då en mycket gammal kvinna som bodde i ett litet hus som numera naturligtvis är rivet. Och det låg sydväst om den här ruinen på ön, strax öster om vägen. Och det var Folklivsarkivet som intervjuade henne, och gumman visade då en liten oansenlig lerflaska som var för henne som en talisman. Hon ville på inga villkor skilja sig från densamma. Hon hade ärvt den efter sin mor, och hon hade fått den efter sin far med sträng tillsägelse att den aldrig fick skiljas från släkten. Ty då gick all deras ro och lycka ifrån dem. Och den lilla märkliga stenflaskan hade på sätt och vis från generation till generation till generation i många led, ända från tiden från då Havgårdsslottet blev nedskjutet. Och föräldrarna hade alltid med stora varningar förmanat barnen att väl vårda och tillvarata släktklenoden som ett minne från den ovannämnda belägringstiden. Och i släkttraditionen omtalas också att belägringshären var lägrad på den sydost från ruinen varande höga backen där den nu växer, eller har växt, bokskog. Och den här belägringen, det sägs, och det är nog historiskt belagt, att Tue Gallen, han var en så mäktig man, man kan säga att han var skatteindrivare som sagt i Skåne, och han blev ovän med självaste drottning Margareta. Mm-hmm. Och då lär han ha förskansat sig här på Turestorp, och hennes trupper lär ha belägrat borgen och till slut intagit den. Men Tue verkar ha klarat sig, för han levde en bra bit därefter, det kan man säga, av gamla handlingar.
Men det känns som en sån här plats som onarmar. Det är många som har varit där och försökt gräva fram det här och liksom undersökt hur har det egentligen sett ut. Var det stort eller litet slott? Eller?
Antagligen har det varit stort, men det är ju väldigt märkligt egentligen att man aldrig har grävt ut. Jag menar, här har vi en väldigt fin lämning som det skulle vara väldigt intressant att se hur den var byggd.
Absolut.
Och den har antagligen legat uppe på en kulle, och förmodligen har det alltså bestått av något centraltorn som man haft utsikt långt över neden. Och så jag tror att det har varit imponerande, så att jag skulle gärna säga att någon satte spaden i. Men icke för att gräva efter skatter, för då har vi sett hur det går.
Ja, det gick inte så bra ju. Nej. Ja, är det någonting mer du skulle vilja tillägga om det här slottet och den här ön?
Nej, inte förutom att sen bröt man ner det. Alltså när drottning Margaretas trupper, man tror att det var hennes trupper i alla fall som belägrade. Och sen bröt man ner den här borgen. Hon skänkte, som man säger, med grund och byggningar Turestorp 1386 till domkyrkan i Lund. Och det sades att man skulle ha raserat den, men det finns handlingar som tyder på att borgen användes fortfarande på slutet på 1300-talet. Eftersom man då skriver ett brev från 1392 och använder begreppet castrum, det vill säga borg. Och det bör ju betyda att den var åtminstone inte helt raserad, utan på något sätt användes det, men till vad vet man inte.
Nej, spännande. Nu har det blivit dags för Cold Cold Heart, men här heter den Mitt stängda hjärtas port, och det är vi i Skånska Visor som spelar.
Var dag på dig jag tänkt, men i ditt hjärtas ensamhet har du dig innestängt. Ett minne står emellan oss, ett ord som någon gjort. Hur ska jag kunna glänta på ditt stängda hjärtas port? Du svejs en gång, ett löfte bröts, men det var inte jag. Det ägget som du du kände då, det verkar än idag. Så får jag lida oförskyllt för vad en annan gjort. Hur ska jag kunna glänta på ditt stängda hjärtas port? Gråter käraste, fast dina läppar lär. Jag lovar dig min kärlek, men du tror ej luften med. Du skyggar dig i ensamhet som en sårad jord. Hur ska jag kunna glänta på stängda hjärtas port? Du kunde gripa lyckan, men en skugga står på vakt. Den fryser dig, den skiljer oss med obetvivlig makt. Hur ska jag den besegra innan svalget blir för stort? Ska jag kunna glänta på ditt stängda hjärtas port?
Du lyssnar på Kurra skymning med Hasse och Agneta.
1951 då skrev ju Hank Williams Cool Cool Heart. Men när man skånska visar och sjunger den, så blir det mitt stängda hjärtas port.
Det är inte så länge sedan.
Nej, det är det inte.
Det var i fjol, va?
Ja, det var i fjol. Jag är ju född i Malmö och har bott vid Möllevångstorget och Segevång. Och Bertil, jag absolut för mig. Visst är du född i Malmö?
Jag kan inte förneka det.
Nej.
Jag är uppväxt på Upplandsgatan nära Dalaplan.
Där ser man. En Dalaplanspåg.
Ja, nästan.
Ja.
Fast Dalaplan, man skilde väldigt noga på om man var född på den gatan. Så Nobelvägen skilde ju oss från Sofielund, och det var ju en helt annan värld. Alltså det var väldigt noga med det att hålla rätt på det.
Mm.
Och jag har faktiskt skildrat... Någonting som jag saknade i Malmö, det var de här gamla koloniträdgårdarna.
Mm.
Vid Dalaplan, där var ingången till något som kallades Södra Sommarstaden. Som säkert en hel del lyssnare känner till.
Det har man hört talas om.
Och det här med kolonier, alltså det är väl en företeelse som är mer än 100 år gammal i Sverige. Och det kom sig av att... trängseln i städerna, den var påtaglig, och många gånger hade man svårt att få tag på frukt och grönsaker. Och därför skapade man det här kolonier, så stadsborna fick möjlighet till lite mer frihet och inte minst möjlighet att odla. Och särskilt under första världskriget så blev det en viktig källa till försörjning. Då känner du till Södra Sommarstaden. Har du varit där?
Nej, det har jag inte. Men jag tänkte det här med kolonier, jag undrar om inte det är rätt så inne igen och odla.
Ja, det är att
odla. I det här med självhushåll. Jo, man ska odla så här fina grönsaker och så.
Ja, jag tror det börjar uppstå, fast lite mindre Rosengård är det en del områden där man har odlat upp. Ja, du är för ung för att
ja,
komma
ihåg. Ja, vi har varit och spelat på något ställe. Har vi inte varit spelat?
Ja, det har vi ju varit. Absolut.
Någon koloni.
Mm. En koloni?
I en koloni.
Det var inte många åskådare.
Det var bara jag och Agneta. Och så var det ett par tulpaner utanför.
På tal om det, hur många lyssnare kan vi ha?
Ja, det är frågan.
Ja, det vet vi inte.
Ja, vi har i alla fall, jag har gjort reklam, så vi har i alla fall två stycken.
Ja.
Det är något.
Det är inte dåligt, man får börja någonstans.
Absolut.
Men hade du också kolonier? Eller är du uppväxt i kolonier?
Nej, ja, på sätt och vis. Därför att min far jobbade på Mabomya, en liten bit från Dalaplan. Och då hade Mabomya några odlingslotter mellan Mabo Mya och Dalaplan. Men det retar mig alltid, det var så små lotter, så vi hade aldrig ett kolonihus. Och då var man bland de lägsta kolonisterna. Och det retar mig alltid, för jag hade en kompis som de hade koloni på Södra Sommarstaden och de hade ett litet hus.
Och de brukar alltid vara så små, mysiga och fina.
Mycket fina. Alltså, Södra Sommarstaden var ju verkligen en idyll, och det är egentligen en skandal att man tog bort hela Södra Sommarstaden. För när man kommer där idag, alltså det är mitt emot Mobilia. Man har ju, ja det är min mening, men man har ju inte använt det särskilt mycket. Man kunde ju låtit en hel del av de här kolonierna var kvar. Mm. Det har man förvisso gjort lite längre bort mot Ertholmen. Men jag menar, idag hade det varit en fantastisk grön oas där.
Då hade ni alltså inget litet hus, ni hade bara ett skjul kanske?
Ja, inte ens det, men vi hade en, längst bort i ena hörnet så hade vi några
rävsor.
Ja, några gamla möbler tror jag där stod.
Okay.
Och jag tror vi hade ett päronträd som gav 4 päron om året.
Hur många var ni i familjen då?
14.
Ni var 14,
nej,
ja.
Jag ljuger.
Ni fick dela.
Vi var 4.
Ja, det fick ni varsitt, ja.
Ja, men min mor vaktade dem mycket, mycket hårt. Okay. Pärorna, så att, och sen var det någon sorts liten minigräsmatta, och där var väl så mor kunde odla lite grönsaker där, så det var inte alls illa.
Pantofflor.
Ja, där kunde vi väl få nunna. Ja. Så att det var inte helt fel. Men kolonierna var ju faktiskt något väldigt fint. Och i Malmö så de första koloniområdena faktiskt i Sverige anlades alldeles öster om Pildammarna, alltså i Malmö, på mark där nu universitetssjukhuset ligger. Och det var 1895. Och det området hade 68 lotter. Det finns en del foto där man kan se de här lotterna på. Och varje lott kostade då 10 kronor om året att arrendera. Det var väl inte så farligt?
Nej.
Och men intresset för de här odlingstäpparna var jättestort, och 1907 så bestod området av, då hade växt ända till 250 kolonier. Och efterhand så började träden bära ordentligt med frukt, och aktiviteterna inom området var ju stor. Och några byggde små spjälpaviljonger med klängväxter, och andra byggde större hus. Och så det var nog lite fint att ha de här kolonierna. Jag tror rätt så många ur arbetarbefolkningen hade dem. Och sen mellan 1915 och 1917 då hade man också lagt ut några så kallade potatislotter på borgmästargårdens marker. Alltså öster om våra dagars Malmö stadion.
Det var bara potatis man odlade där då? Eller?
Ja, det var det väl från början. Och det var en förhållningsorder om att man fick inte ha lösa hundar inom området. Inte heller få katter, höns, duvor eller andra husdjur hållas där städes. Så det var vissa begränsningar. Men så tar ju allting sitt slut, och den här Södra Sommarstaden, den här idyllen, den omfattar till slut 500 kolonier. Men på 1960-talet, och jag kommer ihåg det mycket väl, för vi var där naturligtvis och pälla äpple och päron och frukt.
Ja, nu erkänner du
det. Ja, visst, nu är det preskriberat. Men då var det ju övergivet, och då betraktade vi ju inte det som något olagligt. Det var bara det att en och annan koloniägare hade dolt sig in i de här husen och for ut och jagade iväg oss. Så att på sätt och vis var det väl brottsligt. Jag intervjuade en gammal dam som hette Margit Gustafsson, och hon hade själv, hennes föräldrar hade kolonier. Och hon berättade för mig att på 60-talet så revs området bit för bit. Och hon visade mig uppsägningshandlingar från den 15 september 1965. Och arrendekontraktet upphörde att gälla den 31 mars 1966. Och då skrev man bara kortfattat: uppsägning avser avflyttning på grund av områdets ianspråkstagande för uppförande av ett barndaghem. Mm. Och då sa hon till mig att när mina föräldrar fick reda på att kolonin skulle rivas, så var de faktiskt lite trötta på den, eftersom det hade varit så mycket inbrott de senaste åren. Ja, det kan ni ju misstänka att det var jag. Men vi tog bara äpple, vi bröt oss aldrig in.
Låter bra.
Så att Någon grövre brottsling var man ju inte. Nej. Och en del av de här kolonisterna, de flyttade sina stugor till nya områden som Mossängen och Almåsa. Men familjen Gustafsson, alltså Margis föräldrar, de rev den eftersom ingen var intresserad av att ha den längre.
Så kan det vara. Lite musik, Agneta.
Absolut, nu blir det en annan Malmöpåg och det är Hasse Kvinnaböske Andersson som ska sjunga arrendatorns klagan.
Yes.
Plugga sten och hacka rabor och plöja och ta tunnlandar. Mjölka 24 kreatur och fora sågorna som går på stan. Man får inte tänka efter, då kan dagen lätt bli låg. Men om visst det är det inte att västen blir på trång. Vi skulle skriva nytt arrendekontrakt en dag om min arrendator. Och jag, du Hasse, sa han, det där med jobba bonden du, det är inte alltid så bra. Om man bara får det och gå runt, ja då ska man vara glad. Nu ska du höra här ett tag på mig, innan du sa hur mycket du vill ha. Är ni med då? Plocka sten och hacka rabor och plöja och ta tunnlandvall. Mjölka 24 kreatur och fora sågorna som går på stan. Man får inte tänka efter, du kan dagen lätt bli låg. Men om visst det är inte att västen blir för kort. Och så har man stuan full av ungar, och sånt kostar ju en del. Men jag ska inte klaga det, Hasse, det är inte ditt fel. Men du vet hur det gick med pärorna och grisarpriset, det gick nej. Vi kan väl skriva samma summa, så slipper du att höra mig. Är ni med? Plocka sten och hacka rabor och plöja och ta tunnlandvall. Mjölka 24 kreatur och fora sågorna som går på stan. Man får inte tänka efter, då kan dagen lätt bli låg. Men om risk det är det inte att festen blir för kort. Plöja och ta tunnlandvall. Mjölka 24 kreatur och fora sågorna som går på stan. Man får inte tänka efter, då kan dagen lätt bli låg. Men om risk det är det inte att festen blir sista gången. Plocka sten och hacka rabor och plöja och ta tunnlandvall. Mjölka 24 kreatur och prova sågorna som går på stan. Man får inte tänka efter, då kan dagen lätt bli låg. Men om gris blir det inte att festen blir för kort.
Yeah! Kvinnaböskeband!
lyssnar på Kurvaskymning med Hasse och Agneta på Radio for You.
Välkommen tillbaka till programmet Kura skymning. Och Bertil Wilhelmsson som är med oss idag, du har pratat väldigt mycket om Byahornet som du är chefsredaktör för. Men nu är det väldigt spännande, nu ska vi glida över på nästa grej som är att du har precis skrivit eller håller på att slutföra en bok om Romelåsen som du måste berätta om.
Det stämmer, den kommer nu till våren och jag skrev och skrev och skrev och skrev så det blev två band.
Oj, oj, oj.
Den har en lite lustig historia där, för att det börjar egentligen med att jag har blivit ombedd att skriva en liten bok om Dörröds historia där jag bor. Och byalaget där har ju tjatat och önskat i många år på detta, så tänker jag det måste jag ju göra. Men allt eftersom jag skrev om Dörröd så kom jag ju på att det fanns ju liksom förbindelser med andra delar av Romelåsen. Så tänkte jag att ja, då får jag skriva om det också. Så då rullade det på.
Så växte liksom området kan man säga i boken.
Ja, och då blev det så att jag bestämde mig. Dörröd som är en liten ort, den har förhållandevis mycket stor plats i de här böckerna. Men sen går jag in och skriver om Veberödsocken, Gödelösocken, Genarp, Slimminge, Blentarp och Everlöv.
Spännande!
Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Jag har fått mitt av ros och ris, och det är kanske resans pris. Men jag har aldrig velat vara något mer än bara jag. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår. Men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen. Så många mil, så många år, och se här står jag där jag står. En leende och tårögnar här bakom min gitarr. Jag har sett dig från ung till nu, i gråa stänk men ändå du, med några streck i ögonbrån, men vackrare ändå. Och allt jag gör, gör jag för dig, som alltid såg och hörde mig, som alltid visste var jag fanns vid kvällens sista dans. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår. Vi har haft våra tvära kast, men ändå höll vi fast. Så många mil, så många år, och nu var det som alltid såg och tafatt narr där bakom sin gitarr. Söker tröst i stoj och glam. Så många jagar stjärnors ljus.